Välkommen tillbaka till podden, Johanna.
Ja, tack. Detsamma, säger jag då.
Jag skojade. Jag ville välkomna mig själv, men det kändes för drygt.
Varför det? Det är asskönt ju. Hej, kul att jag är tillbaka.
Ja, det var roligt, för jag tänkte så här, nu kanske det är någon som kommer sakna mig. Men det var en person som hörde av sig till mig och frågade varför inte jag var med i podden.
Ja, det var ju fint ändå. Du bara, vart är alla meddelande om vart jag är någonstans?
Exakt. Jag ska skicka ut ett pressmeddelande. Ja. Var är jag? Och så vidare.
Ja. Men det är härligt att ha dig tillbaka. Idag är det du och jag som kör.
Har du fått några reaktioner på förra veckans avsnitt om det här med forskningen kring aktivitetsnivån under covid?
Nej, inte speciellt. Lite grann bara. Någon som har skrivit så här att de tycker att det är så här ändå peppigt, typ att på något sätt så här höra att man inte är själv. Alltså just det här att, eller peppigt är väl fel ord, men just det här att faktiskt många fightas lite med samma sak. Alltså man vill ju hålla humöret upp och man vill ha hela tiden en så här positiv inställning till saker, men att det är fastän inte alltid så lätt. Men sen också är det ju några som är så här trötta på covid-snack liksom. Men det är också så här, det är ju forskning, alltså nya grejer som kommer, det är också lite det som, fastän det är sånt vi behöver ta upp också, eftersom det rör våran bransch liksom.
Ja, och jag tycker det ska bli intressant att se om det är någon i vår bransch som kommer att gå ut i samhällsdebatten och prata om det här, tänker jag. Alltså då pratar inte jag om vår bransch som i så här enskilda personliga tränare eller så, utan snarare kanske så här organisationer, gym, för jag tänker att de stora kedjorna till exempel inom träning som uppenbart inte heller har samma aktivitet, och det är jättemånga som har förlorat jättemycket medlemmar och sådär. Hur ska de göra för att, alltså hur ska alla vi i branschen göra för att få folk att komma igång nu när både WHO går ut och ändrar sina rekommendationer, men också bevisligen att folk rör på sig mindre? Det ska bli spännande att följa och se om det kan komma en ny fas av liksom positiv pepp till att göra fler aktiva.
Ja, och det är alltid aktiva. Nej, men och det är alltid, vad heter det? Det är det som är spännande i det här med träning. Det är ju sällan svårt att få de som redan är frälsta att bli ännu mer frälsta, om man säger så, utan det handlar ju just om att skapa förutsättningar för de som inte har de här rutinerna eller det som det sitter i ryggraden för, så att säga. Och det är ju, så jobbar ju vi jättemycket. Det är ju hela våran idé med friskvård för företag, att oftast när man jobbar med friskvård för företag så vill man så här ha utmaningar och man vill göra på ett sätt och man vill att alla ska få träna på arbetstid och så här. Men man glömmer lite bort att de som gör det här och de som utnyttjar och använder det här, det är de som redan är igång.
Preaching for the choir, som vi brukar säga.
Exakt. Och det är ju, det är ju så att utmaningen och det som är det jobbet man vill lyckas med, eller vad man ska säga, är ju att verkligen få med dem då som inte tycker att det är lika kul eller har lika lätt för att komma iväg och sådär.
Ja, så, och om man vill fundera mer på de sakerna eller lyssna mer på det, så imorgon så är jag med i en podd som jag ju faktiskt producerar också, som handlar om agil HR, agila HR-podden. Och där är jag med och gästar Frida Mangen och pratar om just friskvård och arbetsmiljö. Så det är lite mer om man är intresserad av det som du och jag gör, som inte riktar sig då till privatpersoner. Mm. Då pratar vi om de här frågorna.
Ja, det är spännande tycker jag. Det är jätteintressanta frågor.
Den här veckan är vi sponsrade av Smartfish, som är ett norskt bolag med lång bakgrund inom forskning och utveckling av medicinska återhämtningsprodukter. Och det här avsnittet idag handlar ju om återhämtning kopplat till träning, så det känns väldigt passande. För Smartfish har utvecklat en så kallad Recharge-serie, Och det är 3 drickor för maximal återhämtning vid träning. Och alla de här drickorna innehåller D-vitamin och omega-3. Och sen så innehåller de lite olika varierande innehåll beroende på vilken dricka det är. Av kolhydrater eller protein. Och för dig och mig som gillar att dra en shake mellan måltiderna i vardagen. Och sen så gillar vi också att lyfta tunga grejer på gymmet. Då är det Recharge protein som känns mest passande. Så den ligger i min träningsväska nu.
Ja, jag tycker att de är supersmidiga de här drickorna och de har så här små förpackningar och är färdigblandade och smakar gott och sådär. Så det är ju så här positiva delar. Och sen jag tycker även om den kolhydrater, för just dels så kör jag ju lite kondition nu också, men också för att få lite extra, speciellt så här att ibland kan det vara så när jag ska äta lunchrester att jag har dåligt med kolhydrater till exempel. Och då tycker jag att det är så här perfekt att ta en sån där och fylla på lite kolhydratstillskott. Så det tycker jag är jättebra också. Och det är ju då enklare liksom än att man alltid ska känna att man ska så här maxa med kolhydraterna i lunchen eller ha en matlåda i väskan och sådär. Så ja, jag tycker att de är smidiga också som ett litet extra mellis eftersom ingen av oss äter ju heller det. Så därför så kör jag faktiskt både kolhydraterna och proteinshakesen.
Och en annan sak som jag tycker känns bra med Smartfish är att deras produktinnehåll är väldigt så här väl redovisat, högkvalitativt. Och till exempel så kommer omega-3-oljan som Smartfish innehåller från vilda torskbestånd som fångats längs den norska kusten. Och de här har också en så kallad MSC-certifiering, vilket betyder att de uppfyller vissa standarder för just hållbart fiske. Så det känns ju också bra rent samvetsmässigt. Och omega-3 och D-vitamin är några av de kosttillskott som jag äter, om man då inte räknar protein och kreatin också. Och dels så är det för att jag är ganska dålig, helt ärligt, på att laga fiskrätter hemma. Jag vet att du är faktiskt jättebra på att äta mycket fisk. Och sen så D-vitamin är för att jag hade brist på det för inte så länge sedan när jag kollade upp mina blodvärden. Så jag brukar ofta köpa såna här D-vitaminberikade livsmedel som finns och sen så tar jag D-vitamintillskott boostande i perioder. Och en annan grej som är bra med de här drickorna är att de inte heller smakar så här fiskigt som vissa omega-3-produkter faktiskt kan göra.
Mm. Och grejen är att jag tar ju bara de som är alltså jag har ju mer fokuset på protein och kolhydraterna förutom vanlig mat, så jag äter inte några andra tillskott. För jag äter mycket så här, potatis och lax och så vidare. Så jag känner inte så att jag är så jättestort behov av andra tillskott. Men däremot så finns det ju forskning som visar att proteintillskottet, att det finns positiva effekter för det, för muskeltillväxt. Om man har högre träning än, alltså om man tränar mer än vad som är liksom det vardagliga. Så att proteinshakesen för mig känns, som det har jag liksom, det äter jag alltid. Alltså jag tar alltid proteinshakes lite då och då. Ibland tar jag 2 per dag och ibland 1, men oftast 2 om jag ska välja.
Ja, för det måste ju kännas liksom enkelt och smidigt och sen så måste det smaka bra också för att det ska bli av, i alla fall för mig. Och kosten är ju helt ärligt lite av min akilleshäl. Vi pratar ju ofta om det här med förutsättningar, att för oss vanliga människor som inte är elitidrottare så är det alla de här sakerna runt omkring träningen som blir avgörande för resultaten för träningen. Som till exempel sömn, stress, men då också kost. Och jag orkar ju inte lägga så mycket energi på kost. Du vet min snake diet. Och det är ju det att jag äter inte så många gånger på en dag. Och om jag vill komma upp i rekommenderade nivåer av protein för då optimal muskeltillväxt, då måste jag addera proteintillskott. Och vi pratade ju om det i podden för ett tag sedan när jag gjorde en liten satsning på att försöka äta mer protein i min kost. Och det var ju typ helt omöjligt för mig att äta 1,6 gånger min kroppsvikt i gram protein baserat på då 2 lagade mål om dagen. Jag satt ju där med så här ett berg kyckling och typ kände att så här, det här går inte. Och sen är det också väldigt långt bort från mig rent människomässigt att hålla på så här mycket med kosten. Jag orkar inte hålla på så mycket med kosten. Och det känns ju också lite så här hysteriskt att stå med typ, inte vet jag, en burk tonfisk i omklädningsrummet på gymmet. Och kroppen är ju liksom smartare än så. Och träning är ju aldrig i onödan. om man inte äter exakt sekunden efter ett träningspass eller om man inte tar tillskott på ett visst sätt eller ja, det här med nutrient timing och sånt finns ju också massa forskning som visar väldigt olika saker kopplat till det. Men att just boosta med lite extra protein finns det ju inga nackdelar med, snarare fördelar om man vill bygga muskler. Och då är ju en sån här färdigblandad dricka ett smidigt alternativ.
Ja, fan, det känns ändå skönt. Nu slipper man ha tonfiskburken i omklädningsrummet.
Ja.
Bara luktar illa också.
Ja, men den är kanske överdriven, men ägg. Det händer ju ibland att man ser så här, ja men precis, ägg och så här matlådor och sånt i papperskorgen på omklädningsrummet. Och då känns det verkligen som att det är, ja, det är lite överdrivet och lite hardcore tycker jag. Just när det finns också så många smidiga sätt att få i sig extra protein på det här sättet.
Ja, men jag kan tänka mig att det kan ju ha med andra saker att man ska på möte och att man behöver få i sig lite snabbt och då gör man det i omklädningsrummet. Men jag är också så, jag tycker det är perfekt att ta något så här och slänga i sig efteråt. Ibland så drar jag lite kolhydrater innan. Så att ja, alltså det är smidigt som tusan. Och att det smakar gott är ju ändå en positiv effekt då, tänkte jag säga.
Det ja, men också att del. Den är så här liten, de här förpackningarna, så att den inte tar så stor plats och att det går fort att få i sig.
Ja, man har ju ändå lite annat i väskan så att säga. Typ skor, linder, knäskydd, bälte. Alltså, ja. Det har ju liksom ökat upp den här träningsväskan. Den är ju alltid tung liksom, så det är perfekt att inte ta så jäkla mycket plats.
Ja, jag vet. Det var ju någon gång jag hade med en gigantisk kaffetermos till gymmet när vi skulle träna och du bara, har du en sån där termos med dig? För jag har ingen sån här,
ja,
liten,
den är så här
utflyktstermos.
Det är så här med skruvlock och så här skitseriöst som man ställer på bordet liksom. Den, ja, drog ju du upp och jag bara, har du ingen sån här halvliter smidig som är så här lite, du kan klämma ner något faktiskt.
Ja, det är, ja, precis.
Ja.
Men om du vill testa Smartfish så har vi en rabattkod på hela deras sortiment. Även deras prenumerationer. Så med koden Styrkebyran, alltså Styrkebyrån utan åprick, så får du 15% rabatt. Så köp ett testpaket som de har där och prova. Och på smartfishsport.com kan du läsa allt om vad de här drickorna innehåller och forskningen de hänvisar till kopplat till just återhämtning och massa mer information.
Tack till Smartfish, säger vi.
Nu till dagens tema om återhämtning. Vi får ganska ofta frågor om återhämtning kopplat till just våra träningsprogram som vi säljer i shoppen. Våra program är ju ofta uppdelade i antingen att du kör ett antal dagar per vecka eller att du liksom tränar hela kroppen i varje pass. Så att den här frågan kom på mejlen. Hej Styrkebyrån, jag har under en period kört ert program Bli en Beefcake 3-split. Och där skriver ni att man gärna ska ha en dags vila mellan passen. Jag kan ibland ha lite oregelbundenhet i mina pass och veckor. Och nu under covid tränar jag ibland hemma istället för att gå till gymmet. Med andra redskap och enklare upplägg, typ hantlar och kettlebells i en pulsig cirkel. Jag undrar om det är okej att baka ihop gymdagarna utan att ha vila emellan. För att schemat ibland behöver det. Och köra hemmapass emellan det. Exempelvis måndag pass A, tisdag pass B, torsdag hemmapass, fredag pass C, söndag pass A. Alltså då pass A för veckan efter det menar hon ju då. Mm. Kan jag göra så? Och hur vet jag om jag får tillräckligt med återhämtning när jag kör fler pass per vecka än vad programmet är upplagt för? Med vänlig hälsning, Camilla. Och då tänker jag först så här. Alltså hur tänker du själv med din återhämtning, Johanna? Hur vet du att du är återhämtad?
Ja, men för mig är det tydligt så här, hur kroppen svarar. Alltså är jag så här pigg och fräsch eller känner jag mig sliten? Det är ju liksom grundfrågan. Och om jag nu tittar på när jag kör tyngre, nu är ju mitt liv också så här med olika typer av träning och lite där och då och när det funkar och så där. Och,
ja, det är ju inte konstigt att många behöver just planera lite annorlunda.
Nej, precis. Så min, liksom om man tittar på så här är det nu och det här är hennes situation, så skulle jag bara säga så här, så länge det känns bra i kroppen, kör. För förmodligen så är det ju också så att hon kanske inte nu heller har samma vad ska man säga, samma, inte hård, alltså, inte hårdhet mot sig själv, men samma krav på sig själv kanske att öka i resultaten eller höja vikt. Alltså nu kanske det är lite så här som det är i livet. Men att just att känna, för annars är det en vanlig fråga som vi ställer. Går du framåt? Har du power i passen? Alltså hur känns kroppen? Och när jag kör liksom mina gympass och tyngre pass, då känner jag själv så här att ja, men fasen idag, jag kan inte köra marklyft för jag hade så jäkla tunga böj igår. Och så min kropp är för sliten. För då vet jag också att det som är när kroppen inte återhämtar sig, för när vi vilar, alltså mellan passen, så byggs ju kroppen upp. Alltså när man tränar så bryter man ju ner musklerna. Så själva vilan och återhämtning gör ju att vi blir starkare och att våra muskler växer lätt. Eller liksom sådär, om man förenklar det. Och då är det ju också så att om vi då har för mycket träning på rad och inte får återhämtning, så är ju också skaderisken större. Så för mig är det därför viktigt att liksom känna att jag är, att kroppen känns fräsch. Men sen får man också tänka på att till exempel ett lättare konditionspass med typ hantlar som man kanske kör hemma, det kanske snarare kan ses som ett återhämtningspass. Alltså, det kanske inte sliter, utan det är snarare tvärtom. Det hjälper kroppen att återhämta sig. För det finns ju faktiskt också olika typer av återhämtning, både aktiv och passiv. Så att jag skulle säga att så här, känn efter hur kroppen känns. Det är väl superbra om hon känner att hon får till de här passen under en sån här situation som vi är i nu.
Ja men verkligen. Men jag tror att, alltså jag känner igen det från våra olika prenumerationstjänster i teamen. För då dyker ju den här frågan upp ibland. Och då har det flera gånger varit personer som har skrivit så här, men hur vet jag, alltså hur känns kroppen om den är sliten? Och den är så här svår för mig att svara på, jag tror för dig också, för att för både dig och mig så är ju det här så himla tydligt. Både du och jag har ju tränat på gym tillsammans många gånger och sagt till varandra att så här, nej vet du, jag måste plocka av idag för att liksom, och du hade ju en period när du fick lite så här krampkänningar, insida lår till exempel, när du höll på och toppade till SM i styrkelyft. Och för mig är det väldigt ofta att jag kan känna så här, ja men typ att jag nästan, att det snurrar lite i huvudet. Det har ofta varit kopplat till sömnbrist, och då blir det väldigt tydligt för mig att jag kan inte göra det som står procentuellt i mitt pass. Men vissa kanske inte har så lätt att känna det. Men eller så är det ju så då att de alltid egentligen faktiskt är tillräckligt återhämtade för att de aldrig känner de här signalerna.
Ja, så jag tycker också att känns det bra och man känner att man också... För jag kan tycka att det hänger ihop lite också med humöret. Känner jag att jag är lite sliten och inte har återhämtat mig, så är det också att jag kan känna lite så här negativ känsla till träningen. Så att just att så här... Det, förmodligen så är det inga problem då, och hon kan köra så här som hon vill lägga upp det. Och ett hemmapass blir, om man så vidare inte har ett typ gym så du kör precis som du brukar göra, så är oftast ett hemmapass lite annorlunda. Det blir ju inte samma tunga pass som hon skriver heller, det blir lite mer pulscirkel. Så att absolut, kör det, och känns det bra så är det inga problem. Men som sagt, liksom när det gäller återhämtning, så handlar det om att så här, har jag någon dag som jag vilar helt, och vila helt kan ju vara att jag faktiskt också är ute och går eller till och med tar en lugn jogg. Ja, men det är lite skillnad. Jag kan känna så här, till exempel nu när jag har kört mer konditionsrelaterad idrott eller träning, att jag har också lite annorlunda typ av återhämtning. Då kan jag känna mig mer så här, sliten i kroppen om jag har sprungit till exempel dagen efter än vad jag gör om jag har kört knäböj när jag är van att köra knäböj. Så att det är verkligen så här, jag har ju ibland kört knäböj 2 dagar efter varandra, men då har jag alltid haft kört det tunga passet först och så har jag ett lättare pass, och att det också har varit för att min vardag inte har tillåtit något annat.
Ja, just det. Men är det inte också så att just konditionsträning har en lite längre återhämtning än ett styrkepass?
Jo, så är det absolut.
Det kan vara så att jag drar en rövare nu. Men jag tänker också så här som jag gör. För jag kör ju också ett helkroppsprogram som är då 3 dagars. För jag kör ju Team Styrkebyrån varje vecka. Och sen så har ju vi våra hemmapass som vi kör i det här Team Friskvård. Vilket är jättekul att köra. Och det brukar ju vara så här runt 45 minuter hemma-ish. Och jag gör så att jag ser på det här hemmapasset som assisterande övningar under veckan. Så att ganska ofta så skippar jag några av de assisterande i själva gympassen. För ofta är det, precis som för Camilla som har skrivit, så är det för mig just nu att ibland så slinker jag iväg till mitt, som jag kallar, låtsasgym på gården. Och då har jag inte lika mycket tid på mig, för att det är kanske mellan två möten eller någonting sånt där. Och då kan, känner jag att så här, med gott samvete så skippar jag de lite assisterande övningar, för jag vet att jag kommer samla upp det på hemmaträningspasset. För det som är så bra med det också är att det är jag som, och du, som planerar hemmaträningspassen. Så då kan jag ju lägga in de övningarna som jag hade gjort på gymmet annars.
Det gör du.
I dem. Ja, precis. Men jag har också känt några gånger på de passen. Och då blir det ju tydligt det här med återhämtning. Att, till exempel har vi marklyft 2 gånger i veckan i programmet nu. Och så var det någon vecka här då jag körde hemmapasset. Då jag ändå hade lagt in massa excentriska enbensmarklyft, och jag har ju en 32 kilos kettlebell, och när man kör hemma träning så blir det ju ofta så här med timer, det är inte så lång vila, för man kan ju inte livesända och så ska folk stå och vänta på varandra i 3 minuter liksom emellan. Man har inte samma vikter som på gymmet och sådär. Men då var det så här, varje minut 8 stycken excentriska mark med 32 kilo på ett ben till exempel. Och då vet jag att jag kände sist att så här, jag är inte återhämtad för att göra en tredje marklyftsvariation den här veckan. Det blev lite för tufft för mig, så jag tog ju bort den där 32an efter något varv där. Så då blev det ju så tydligt för mig att här har inte liksom baksidorna återhämtat sig tillräckligt. Men annars så är det ju så himla individuellt. Och kommer du ihåg den perioden när både du och jag körde Alexander Erikssons styrkelyftsprogram?
Jajamän.
Härliga tider att minnas tillbaka till. Det är ett skitbra program. Det finns hos Tyngre om man vill gå in och köpa det, tror jag. Att det finns kvar där. Mm. Det var där vi köpte det i alla fall. Då gjorde ju vi så. Det är ju ett helkroppsprogram baserat på 3 dagar i veckan. Och då körde jag ju det programmet rullande. Så att jag struntade i vecka för vecka. Och körde fler pass per vecka än vad du gjorde. Och du sa då så här. Jag hade aldrig kunnat göra det, sa du då. För du tyckte att det var jättehög volym. Och du hade blivit sliten. Medan jag kunde det. Men även också räkna på våran total. Så lyfter ju inte jag lika tungt som dig. Så det är ju verkligen så här. Anpassa efter dig själv. Känner du att du har tryck i passen, att du går framåt, att du ökar enligt den plan som det står i själva passen, då ligger du ju i fas med din återhämtning.
Ja, och sen just att man kan se då på sin återhämtning faktiskt att den finns både aktiv och passiv. Att det vill säga att bara för att man har en återhämtningsdag eller vilodag inom situationstecken, så behöver man liksom inte ligga på soffan, utan du återhämtar dig snarare bättre med lätt aktivitet. Och det kan ju såklart vara en promenad, men det kan också vara att cykla till jobb eller om man är ute och cyklar. Eller att köra ett sånt här lättare, genomköra kroppen lite cirkel med lite puls.
Alltså, ja, så att, hemmaträningspass liksom.
Ja, men då får man ju tänka på hur det passet är upplagt. Är det som du sa till exempel ett ganska tungt excentriskt pass, ja men då får du ju, då blir det ju kanske inte en återhämtning, så då blir det något annat.
Mm, precis. Och jag tror att vi har poddat om det. Jag kan inte referera till avsnitt eller så, men det kom en studie 2019 där man jämförde 2 grupper där den ena gruppen, båda tränade samma styrketräningsprogram, de tränade bänkpress. Och sen den ena gruppen fick köra ett lättare återhämtningspass varje vecka. Och grupp 2 gjorde bara det här huvudstyrkeprogrammet. Och den studien visade att muskelsvullnaden i bröstmusklerna, de körde ju då bara bänk, hos den här gruppen som hade ett återhämtningspass, återvände till utgångsläge snabbare än grupp 2. Så att just det du sa, lätt styrketräning 6-10 timmar ungefär efter ett tungt pass. Det var ju faktiskt väldigt kort efter passet, måste jag också säga, enligt den här studien. Kan återskynda återhämtningen. Och man tror att det är på grund av ett ökat blodflöde till det här området. Och det brukar ju också vara en sån här rekommendation när det gäller träningsverk. Att få lite blodflöde till de ömma musklerna, så brukar det kännas bättre efteråt.
Mm. Jag tror att det var avsnitt 256 vi pratade om återhämtning och pratade om den här
studien. Snyggt!
Jag vet! Ibland bara... 256, jag har inte kollat upp det, utan det här kommer ju bara i min lillhjärna här bak som jag använder ibland. Där jag förvarar vissa bra informationsflöden, så att säga.
Ja,
nej, men precis.
Ja, jag fattar. Men det man kan tänka på också, tycker jag, och jag vet inte om det är därför vi ofta får de här frågorna med just återhämtning. Och jag vet, alltså det kanske är dumt att vi har skrivit så här, ha gärna en dags vila emellan, men det är ju för att den rekommendationen har vi då i våra helkropps program. Och det är ju för att folk frågar, folk vill veta, hur ska jag tänka? Och då brukar vi säga någonting, men egentligen då så är det ju som sagt individuellt. Men en annan sak som jag tänker på är att man kan heller inte jämföra sig med vem som helst när det handlar om det här med återhämtning. Därför att vad du har för liksom stressnivåer runt omkring din träning är ju det som kommer att påverka. Och jag tror att alla vi som är liksom över 35 kan känna igen oss i det här, när man tänker på när man var ung och kunde så här typ gå på krogen och vara ute till klockan 5 på morgonen och sen gå till jobbet dagen efter. Och så tänker man idag så här, herregud, jag hade fått sjukskriva mig en vecka. Det är ju lite så. Alltså man kan inte jämföra sin träning och återhämtning med en person som kanske är 23. Men nu tänker jag typ på Lydia. Lever på gymmet som huvudsyssla. Och liksom det är det man gör. Då kan man också ha en helt annan volym i sin träning, men man har också en helt annan återhämtning. Om man jämför med typ Johanna Barvelid, 30, hur gammal är du nu?
38. Ja.
Med liksom jobb, eget företag, fritidsaktiviteter där du liksom är ledare för ungdomsträning i hockey. Och sen ska träna. Ja, precis. Alltså, det är ju det som jag sa i början. Det är ju förutsättningarna runt omkring träningen som ger också resultaten i form av återhämtning. Och det är ju, tyvärr så är det bara så. De dagarna som vi, både du och jag, kunde då just så här festa på Berns hela natten, gå till jobbet hela dagen och sen typ träna efter jobbet. Those days are over, my friend.
Det är ändå skönt att du sa när man var yngre än 35. Det var så här 3 år sedan för mig. Jag kan säga att då hade inte jag pallat det heller. Nej, men alltså, nej, men så är det ju. Man måste se till, och det pratar vi jätteofta om i coachningssammanhang och återigen när vi jobbar med företag och sånt. Det här att man måste se till sin helhet. Alltså dygnet har 24 timmar. Man har och klarar en viss mängd aktiviteter. Och ju mer du har där, ju mer som du slår på hela tiden och adderar, desto tuffare blir återhämtningen. För att det är så många saker som spelar in. Och i återhämtningsblocket så är ju också sömnen såklart viktig. Att sova är också viktigt. Och det tycker jag också är en så här ganska tydlig del i, som för mig nu till exempel, som har, just nu så har jag ju liksom studier, jag har extremt mycket så här ny information som flödar in i mitt huvud hela tiden, jag använder min hjärna och så sitter jag och skriver mycket liksom på, som är kopplat till företaget, och det är mycket så här saker som ska fixa, liksom som man har i huvudet där, och sen är det liksom de här andra fritidsaktiviteterna, och så är det 3 barn som också har så här läxor och sånt, och nu är inte jag själv på det, vi är 2 som hjälps åt, men det är ändå saker hela tiden, och har man 3 barn så blir det ju, man är ju ändå en vuxen för lite hela tiden, så det känner man ju. Och då kände jag så här häromdagen också att jag var trött och behövde sova. Alltså jag gick och la mig så himla tidigt, det var ju inte för att jag var så sliten i kroppen, utan det var ju för att jag bara kände att min hjärna var ju så här uppe i varv. Och då blir det så här tydligt också att det är så mycket annat som påverkar också det här behovet av återhämtning. Att det kan vara så här, nu behöver jag verkligen bara gå ut och gå en promenad, jag pallar inte att så här gå och köra ett tungt pass till exempel. För att min kropp är liksom inte där. Men att det visar sig i att hjärnan behöver vila. Liksom. Hjärnan behöver få låta bli att tänka ett tag. Typ.
Ja, eller bara tänka på någonting helt meningslöst ett tag.
Ja, precis. Verkligen.
Och låta det bara snurra runt där inne utan att man dömer sig själv för det.
Ja. Men och där blir det också tydligt med vad återhämtning kan vara. För då blir det ju någonstans så här att det är ju mera liksom att jag behöver ju få varva ner och inte behöva tänka. Och då kan det ju vara så här att bara få gå ut och gå en promenad med någon och babbla om någonting som är helt orelevant i liksom bara så här, ja men småbabbla. Det kan ju vara jättevärdefullt för att jag har suttit så himla mycket själv. Att bara liksom då få, att det blir ju för mig då en återhämtning.
Ja, verkligen. Och det ska vi prata om i nästa avsnitt, för att vi ska läsa en bok som precis kom ut som heter Återhämtningsguiden. Och den verkar spännande, för den handlar om både stress, men den handlar också om just det här med vad kan återhämtning vara för någonting. Att säga till en person som kanske är väldigt stressad och uppe i varv att så här, lägg dig ner, som du beskrev på våran kurs i mental träning som vi har just nu, att om någon under en stressig period i ditt liv hade sagt så här, lägg dig ner och lyssna på regndroppar, då hade du blivit jättestressad.
Ja, men det är ju fruktansvärt när man är uppe i varv att någon säger att man ska göra det. Och ligga
det är som när man är arg och någon säger lugna ner dig.
Ja, man vill ju bara slå då. Det är ju det värsta, det är det värsta jag vet. Eller så här, när någon säger så här, är du arg? Man bara, nej men vänta, det typ brinner i öronen. Jag är jätteglad. Alltså, kom igen. Ja, oh, hur fan alltså.
Ja, ja men, och så att just det här att det är lite så här, återhämtning kan också bli en prestation för vissa människor. Men just det här när vi jobbar med friskvård mot, riktat mot företag, så blir det väldigt spännande att titta på utifrån hur till exempel en arbetsgivare som är väldigt duktig på att promota att man ger sina anställda friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Men hur ser deras återhämtning ut under arbetsdagarna i form av pauser och i form av vilken möteskultur de har och sådana saker. För att det är ju någonting som för många har blivit rätt intensivt nu under dessa videomötestider, att många matar ju på med möten hela tiden, avstämningar hela tiden, och det finns inte alltid så mycket tid för återhämtning där.
Nej, det är ett spännande ämne, verkligen. Mm. Och just så här, hur man hittar det som passar en själv. Det är verkligen intressant. Men du, annars där Klara, har inte du något härligt att dela med dig av? Det brukar du alltid ha.
Ja, men jag har många härliga grejer som jag har... Alltså, jag älskar att bara lyssna på typ poddar och sånt där jag bara sitter och skrattar högt för mig själv. Och det gjorde jag häromdagen när jag lyssnade på en podd som handlade om... Och jag visste, det här är så roligt, jag vet inte om du känner till det här överhuvudtaget, Johanna, men det finns tydligen en myndighet som heter Myndigheten för tillgängliga medier, MTM. Kände du till det?
Nej, det kände jag inte till.
Nej, det finns, jag blev helt upp i gasen av det här, så jag googlade hur många myndigheter det egentligen finns. Och det finns 249 olika myndighetsinstanser i Sverige. Okay. Det är helt sjukt. Ja. Alltså det finns så här grejer som är så här, varför finns ens det här? Det finns så här oljekrisnämnden som är så här, ska sättas in om vi får en oljekris. Alltså det finns så mycket märkliga prylar. Det är verkligen så här Sverige i ett nötskal, väldigt roligt. Annars så känner man ju till så här Folkhälsomyndigheten och lite sådana saker.
Nej, gör man.
I alla fall, det här är i alla fall tillgängliga medier. Det de gör är ju jättebra. Det är så att personer som till exempel har synnedsättning, är blinda, eller personer också som har dyslexi, de kan få ljudböcker inlästa, alltså lyssna på dem gratis. För att jag menar, bara för att man har en nedsättning ska man inte behöva betala ett abonnemang på en sån här ljudbokstjänst för att kunna lyssna på böcker. Så de tillgängliggör då ljudböcker gratis. Och det kände inte jag till, men det är ju jättebra att de gör det. Och sen kom det ut en stor nyhet förra veckan som var att en journalist då har gjort en granskning av deras ljudböcker. Och nu kommer, det här tycker jag är så roligt, för att jag jobbar ju då vid sidan av det som vi gör med mycket att producera poddar. Och en sak som jag liksom lägger mycket tid på är så här kvaliteten i poddar, ljudkvalitet i poddar, manus, hur det liksom uppfattas, storytelling, sådana grejer. Då är det så att de här ljudböckerna har visat sig ha så här extremt dålig kvalitet. Och en av böckerna som den här journalisten lyssnar på, så somnar inläsaren och sover i 10 minuter. Nej, men... och de har kvar det i inspelningen.
Så till Myndigheten för tillgängliga medier som tillhandahåller talböcker för personer med synnedsättningar eller andra lässvårigheter. För nu visar det sig att flera av de inlästa titlarna håller förvånansvärt låg nivå. Bland annat sover en inläsare i 10 minuter i den färdiga inspelningen.
Och sen en annan av inläsarna, det här tycker jag är ännu mer komiskt, han har så här lagt in sina egna kommentarer i böckerna.
Nej, men.
Så då har han bland annat läst in en bok av David Eberhardt som handlade om någonting med feminism, tror jag, eller någonting. Och då har han så här lagt in så här, inläsarens kommentarer. Och så här, jag håller inte riktigt med. Nej, och så bara bla 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 bla. Ja, och en annan som jag också lyssnade på då. Då så här, då lägger han in en kommentar så här. Ja, de pratar ju om Wikipedia i den här boken. Och då vill jag bara tipsa om att engelska Wikipedia är mycket bättre än svenska Wikipedia. Slut på inläsarens kommentar.
Men gud, är det ingen som granskar de här?
Nej, men tydligen inte. Och det är så, alltså det är så sjukt. Alltså det är verkligen så här, någon borde typ göra en film om det här. Det låter som en så här Kafka-roman eller någonting. Och, så, och det liksom visar sig att den här, han som lägger in egna kommentarer, han har tydligen så här läst in 20 böcker där. Och då undrar man ju så här, vad har han mer kommenterat i böckerna? Har han så här bytt ut någonting, ja, eller så här lagt in lite eget? Och det blir så jävla sjukt att så här, att alla de här människorna som har blivit tvungna att lyssna på det här. Och tänk också så här för upphovspersonen som har skrivit boken, att så här, men du vet inte riktigt vad som har kommit ut där.
Nej.
Det kanske är någon som bara, det här tyckte jag var dåligt. Så här, och så bara bla bla bla. Alltså, det är så jäkla roligt. Alltså jag satt och skrattade så högt när jag hörde det här. Sen så, såklart så har ju journalisten ringt upp till då någon på myndigheten och så här, varför är det så här typ? Och de svarar ju sådana här politikersvar, du vet så här, jag kan inte svara på ett enskilt ärende, men vi har tillsatt en utredning som kommer att granska. Man bara, men snälla, alltså det är så jäkla sjukt. Och då känner jag också så här, fan vad bra alla poddar jag producerar är.
Slut på meddelande. Du bara, den här lilla grejen som jag drog nu, det var egentligen bara för att avsluta med, fan vad bra jag är.
Ja, men det är så roligt, för du sitter ju så här med, och i den akademiska världen nu och får så här skriva texter där du ska ha en källhänvisning till exakt allting. Men en myndighet i Sverige, de ger ut lite så här ljudböcker där de bara, ja men jag hade tyckt det var bättre om den här karaktären dog på slutet istället.
Så ska jag börja när jag skriver mina texter nu och bara...
Här, inläsarens kommentar.
Så här, studentens kommentar. Jag anser inte att den här personen som har typ 8 års erfarenhet av forskning har rätt. Jag tycker han har fel.
Nej. Ja, så vänta, är ju för sig influencervärlden. Och det är jätteroligt. De uttalar också fel. Det var en bok om som utspelar sig i USA där hon säger Wyoming hela tiden. 9 gånger säger hon Wyoming istället för Wyoming. Men, och Colorado.
Men alltså, det här är ju faktiskt helt magiskt. Alltså grejen är att jag tänker att, så här, det är ju att ha en myndighet där inte, jag tänker, i min värld, så här är det ju. Myndigheter är så här, ska du lägga ut någonting som är myndighet står bakom, så måste det vara så här, det här är typ ansvarig utgivare, det här har korreläst eller korrelyssnats av den här personen, typ innehållet är godkänt av den här personen, så tänker jag. Att det är så stenhårt. Det skulle jag ju förvänta mig om jag hade lyssnat på en sån här del.
Jag vet, och de har ju liksom inte ens lyssnat, och jag fattar inte, alltså apropå liksom hur svårt det är att redigera i en podd, hur svårt hade det varit att bara klippa bort 10 minuters snarkningar?
Men det är ingen som har gjort det förmodligen.
Nej, men att någon har så skickat, det är liksom, det är så roligt, men det är också hemskt, för det är så här, det går skattepengar till det här. Man kan ju bli rättshaverist för mindre. Jag blev lite så sugen när jag tittade igenom den där listan på svenska myndigheter att anmäla mig som så här frivillig konsult för att vilka myndigheter som kan slås ihop och vilka som kan läggas ner. Alltså det finns en myndighet för allt. Det finns så här myndigheten för granskning av granskningarnas granskningsnämnd, typ sånt finns det.
Man bara, vad skönt att ni har uppenbarligen inte granskat den här i alla fall.
Ja, så det var...
Ja, det var fast en veckans blooper.
Folk kanske tror när de lyssnar på våran podd att den inte är redigerad och att allt det här är rakt in. Men jag menar, det händer ju saker under en inspelning för oss också. Det kommer in ett barn någon gång och
det kommer in
ibland
en man.
Behåller ju vi. Ja, ibland behåller vi sånt för att vi tycker att det är lite roligt. Men självklart så är det ju allting redigerat och dessutom korrekturlyssnat innan det kommer ut. Även i denna lilla icke-myndighetsinstans som är det här företaget.
Verkligen. Men alltså ska jag berätta en annan rolig sak som jag upptäckte häromdagen.
Ja.
Det här är träningsrelaterat och har inte med myndigheterna av granskning att göra. Alltså jag kunde helt plötsligt göra vanliga fällknivar.
Ja, och nu med båda benen i luften.
Och nu håller jag på att ha någon så här teori av det här. För det som jag tycker är intressant är, nu har jag ju haft brutalt mycket mindre styrketräning. Eller så här, ja, tung styrketräning framförallt. Och jag har ju egentligen, det jag har gjort är ju att jag har gjort jättemycket så här mer hemmaträning. Så här, sit-ups, hela sit-ups, diagonala fällknivar. Alltså diagonala fällknivar, vet jag inte om det finns ett namn egentligen, det vi kallar dem det, men halva fällknivar då. Där man alltså jobbar...
Ja, att man gör ett ben i taget.
Ja, precis. För att jag inte har klarat att göra... Alltså dels har jag inte klarat det för att jag har inte kunnat hållit... slagit på buktryck, utan min mage har liksom inte funkat för det. Och jag har ju en delning och jag har ett navelbrock som jag för övrigt ska operera. Men jag har ju liksom det. Och då har jag tänkt att så här, men just den här rörelsen är för svår för mig. Det går inte, jag klarar inte det. Jag kan dra as mycket i mark, jag kan böja och allting utan problem. Men jag klarar liksom inte att göra den rörelsen. Men nu börjar jag bli så här, undrar om det har bara med att jag inte har förstått tajmingen och kunnat hitta vart jag ska ta i. Och att jag nu har gjort så mycket halva fällknivar eller diagonala. Och typ pumpat upp magen lite med sit-ups och sånt. Så att jag nu klarar det. Vad är anledningen att jag helt plötsligt klarar det nu när jag är så här mindre tränad?
Ja, men det är intressant. Det kanske har med återhämtning att göra, Johanna.
Ja, men jag vet inte. Det var bara så här... Det var så sjukt, och det är också så här roligt att jag låg så här typ och lyssnade på en ljudbok, för att jag läser jättemycket litteratur nu för vi har svenska, och då är, kan jag lyssna på ganska mycket, så jag försöker göra det också för att just bara kunna vara lite och inte behöva så här läsa. När man läser måste man ändå använda hjärnan på ett annat sätt, eller jag behöver det i alla fall. Så då låg jag så här och så bara tänkte jag, nu måste jag testa när jag ligger här och lyssnar om jag kan göra fällkniv, och då bara kunde jag det. Det var helt sjukt.
Det var härligt.
Det var så jättehärlig känsla, och jag kände mig så stark i, men jag känner också det i de övningarna när jag gör dem nu, att jag orkar, jag har mycket mer uthållighet i dem. Så jag har
det går ju att spekulera på massa sätt, och det är ju så här som vi diskuterade om innan vi började spela in idag, så pratade vi lite om det här med samband och orsak och kausalitet, att man kan inte alltid dra slutsatser ifrån ett samband. Det behöver inte alltid vara ett samband. Och det är det som är liksom så kallad riktig forskning. Inte att någon har massa exempel på vad folk har skrivit på deras Instagram, att de har fått effekt av någonting. Det kan man inte dra slutsatser ifrån.
Nej.
Men det är ändå roligt att spekulera i så här, varför du känner så här just nu. Och ett annat sånt exempel är ju, som vi pratade om här om veckan, är ju, jag berättade i podden för ta sen när jag var med i en studie på bäckenbottnar, att jag hade spänd bäckenbotten och att jag hade så här fontänorgasmer och jag inte visste varför, men att jag funderade på om det kunde ha att göra med att jag liksom var spänd, och sen så försvann de sa ju till mig då att sluta knipa, vilket jag gjorde, och sen kom covid och så tränade jag mycket mindre och jag tränade ingenting på gym, och sen så var bara de här fontänorgasmerna borta, och nu har jag under typ 8 veckor är det väl som sen jag gjorde comeback på gymmet, kört 3 stycken styrkelyftspass varje vecka, och nu är de tillbaka igen.
För allas information.
Yes.
Fan, man vet aldrig när det ska komma. När man minst anar det, då kommer en liten fontänorgasmsnack.
Då kommer en liten fontän. Nej, men det är också så här intressant att så här, hänger det ihop med träningen på något sätt, att jag har en högre anspänning.
Ja, jag tänker att det gör det. Alltså jag tänker just att, och det är ju en sån sak som man ändå har sett också, just det här med träning och bäckenbotten och knip, att man faktiskt blir starkare i bäckenbotten av det. Att just att du har mycket högre anspänning i den knipen som du får när du tränar, som en som du kan komma upp i annars.
Ja, för man håller ju ändå uppe bäckenbotten i ett lyft. Ja. Och man lägger en vikt på ryggen och sätter sig ner med den och släpper inte allting så att allting liksom ramlar ut. Det är ju också, som du har sagt flera gånger, det är ju också knipträning.
Ja, verkligen. Så det är ju, vill du ha fontänorgasm, lyft mer vikten.
Nej, men det är ju en sån märklig grej och bara en märklig sak som jag har noterat. Att så här, jaha, så jag kan ju liksom inte styra över det där. Sen är det också tilläggas att jag har aldrig haft något problem av spänd bäckenbotten. Det är, vissa som har spänd bäckenbotten har ju liksom smärtor. Det är ju på allvar jättejobbigt. Och jag har inte märkt av några problem av det. Det var ju bara den rent, vad är det heter, palperande undersökningen som visade det.
Ja, men som sagt, det är ju, och det är som så här, du kan ju inte heller dra några slutsatser av det. Eller så vi kan ju inte säga så här, vi har forskning på det. Att träning hör ihop med spänd bäckenbotten och spänd bäckenbotten och att det ger fontänorgasm bara för att det är så som du har upplevt det. Alltså det är det här.
Nej,
som
exakt.
Är, man kan
jag kommer
inte...
ihåg när jag läste statistik på universitetet första gången, när jag läste medie- och kommunikationsvetenskap för 100 år sedan, så hade vi en föreläsare som berättade om lacksko-teorin för oss, för att vi skulle förstå det här med orsak och samband. Känner du till lacksko-teorin?
Nej.
Då var det så här att en man i Norge var det faktiskt, varje gång han hade haft lackskor på sig vaknade han på morgonen och hade huvudvärk. Då kan man lätt dra slutsatsen att lackskor är lika med huvudvärk. Lackskor orsakar huvudvärk. Men det man behövde ta hänsyn till då var varför hade han lackskor på sig?
Mm. För han var ute på krogen och söp ner sig och hade huvudvärk.
Ja, jajamän. Ja. Och det är liksom grunden i vetenskaplig teori. Att bara för att du känner att du har haft ett jättebra pass på gymmet och käkade en banan innan, så är det kanske inte bananen som är orsaken till ditt träningspass.
Men så är det ju tyvärr inom våran bransch. Alltså det förekommer ju en och annan personlighet som baserar lite sitt innehåll på det. Och så får det ju vara, och många går på det. Det har ju också diskuterats i diverse faktahyllor inom så här på i olika typer av bokhandlar, både på nätet såklart och även faktiska på plats. Så att också så här, vad innebär fakta och vad innebär forskning liksom, och vem har forskning bakom det de säger, och inte plockat någon liten del någonstans eller dragit egna slutsatser.
Exakt.
Det är inte så lätt. Alltså det är fast svårt att vara källkritisk på de där, för det krävs också att man har rätt mycket kunskap för att fatta vad som vad som liksom, när någon också slänger upp så här, jo men kolla, det här har jag hämtat från det här.
Exakt. Det finns en jättebra text på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Om man söker där på samband och orsak, så har de en text som det står faktiskt till och med tillgängligt att den tar ungefär 7 minuter att läsa, som förklarar just det här med skillnaden mellan orsak och samband och kausalitet.
Snyggt! Titta, nu fick vi lite utbildning här, både myndigheter och annat fint.
Ja, men kanske ska lägga sig och sova lite sen och skicka in det till Myndigheten för tillgängliga medier.
Nästa avsnitt vi släpper så bara har vi så här 5 minuter, vi snarkar. Så vi kan ju skriva in det ändå i så här, vi skriver ju alltid så här, vad heter det, hålltider. Johanna och Klara snarkar.
Precis.
Ja, det är bra. Nej, fasen vad härligt.
Ja, men du, vi ses på gymmet hoppas jag, med varsin tonfiskburk i väskan. Styrkebyrån utan åprick är rabattkoden, 15% på Smartfish. Och tack till Smartfish för att ni sponsrar det här avsnittet. Vi hörs igen om en vecka och pratar om stress.
Ja, ha det bra då.
Du med.
Puss, hej.